Det inre partiet, idag bestående av mig, Hannes och Simon, undrar idag om vi är glada eller ledsna över att Oscar inte är här. Och det här leder oss lite grann in på dagens ämne. Vi ska kanske inte prata om man är glad eller ledsen eller hur man blir lycklig, men vi ska tala om mening. Och framförallt den stora meningslösheten som ser ut att breda ut sig ut över vårt vackra land. Hannes, vad kan vi om mening?
Vi kan ganska mycket nu. Jag har tittat på många olika studier som är gjorda i Sverige men även internationellt. Och det här hela intresset för frågan om mening började någonstans med en ganska extrem datapunkt från Cairo Future som tittar just eller ställer frågan till svenskar och även kan jämföra då med frågor som har ställts i svenskar under de senaste 30 åren med regelbundenhet. Och där, om man gör en 20 års skillnad, så kan man se att från att ha varit cirka 84% av svenskarna som angav att deras liv var meningsfulla, så har nu siffran för den senaste undersökningen förra året sjunkit till 58% som anser alltså att deras liv är meningsfulla. Det här är en dramatisk försämring, eller en dramatisk förändring i varje fall. Och vi skulle vilja titta lite på den här frågan. Vad kan detta bero på? Vad är det som gör att svenskarna själv skattar sin meningsfullhet? Att det har förändrats så mycket, försämrats så mycket. Men det finns mycket annat som har förändrats också. Svenskarna är inte bara mer meningslösa enligt sitt eget tycke, utan även livet har blivit mindre innehållsrikt. Så det är också en dramatisk försämring under samma tidshorisont, alltså senaste 20 åren. Från 85% som tidigare ansåg att deras liv var innehållsrika, och nu är det bara 56% av svenskarna. Intressanta, det är ungefär samma förändring, 80% tidigare, nu 55%. Så att det är väldigt mycket som tycks, livet har blivit gråare och tristare och mindre meningsfullt för i svenskarnas eget sätt att se på det hela. Det finns lite sådana som alltid, om man tittar på datan lite närmare, saker som sticker ut som lite motsägelsefulla. Om man frågar svenskarna om de är missnöjda med sina liv, så är det inte så många som tycker det, utan det är 12%, och det är i linje med vad svenskarna har angett under lång tid, alltså under de här 20 åren, så det har inte förändrats så mycket. Så svenskarna tycks inte vara kanske missnöjda med livet, men ja, mindre meningsfullt i varje fall, och mindre intressant och så, mindre innehållsrikt.
Det där är ju då, på ett sätt kan man ju tolka det, inversen av det blir ju tolkningen då att svenskar inte tycker att man måste ha ett meningsfullt eller intressant eller innehållsrikt liv för att vara nöjd.
Ja, eller att det kanske inte är så tydlig koppling mellan de här. Antingen tycker svenskarna så, eller så är det så att man, de här är skilda fenomen. Vi kanske lyckas reda ut det om vi är riktigt kloka här. Men sen lite andra, det finns mycket andra datapunkter man kan titta på, men jag tycker ändå det är intressant att titta på hur svenskarna ser i den här dataserien kring samhällsutvecklingen i Sverige då alltså. Och där kan vi konstatera att svenskarna har blivit väldigt deppiga kring samhällsutvecklingen, knappast en nyhet i den här kretsen. Men nu är det 15% av svenskarna som anser att Sverige är på väg åt rätt håll. Från tidigare då 48% som tyckte det år 2000. Liknande deppiga är vi också för utveckling i världen då, med 23% av svenskarna tycker att världen är på väg åt rätt håll. Lite roligt i det här sammanhanget är ju att det som svenskarna har stuckit ut tidigare, när vi hade 48% som var lite optimister i Sverige, det var ganska unikt, för genomsnittsvärdena ligger snarare där på 15% som tycker att det egna samhället är på väg åt rätt håll i Europa, tror jag det. Så det är tydligen väldigt djupt mänskligt att tycka att samhället är på väg åt fel riktning. Vi hade ett helt avsnitt för den särskilt intresserade om detta, där vi tittade på hur alla människor i alla tider tycks anse att det var bättre för. Kanske inte betyder att det var bättre för. Men så i alla fall. Ja. Men jag tänkte, ska vi så mycket kring datan, men det som är mest intressant tycker jag är det här med meningsfullheten och vad det kan tänkas bero på. Så först ska vi försöka fatta vad är egentligen mening. Henrik, har du någon idé om vad är mening egentligen?
Vad är meningen med livet egentligen?
Ja, men det är, jag kan säga så här att om några minuter så kommer jag ha svarat på den frågan.
Det är skönt.
Men först kan vi väl konstatera att vårt intresse för den här meningslösheten startade också en artikel i Svenskan där man har intervjuat Siri Helle som är en sån här poppis, hon är psykolog men hon är också poppis. Kanske inte bara en poppis psykolog. Det kan inte vara två olika saker. Men hon har tänkt mycket på det här med mening och skrivit en bok och det är väl därför de intervjuar henne. Och hon säger att, enligt forskningen i alla fall, eller hon säger att forskningen säger att meningen, det är ens inre motor. Det är det som får en att gå upp på morgonen. Och att man ska hitta sin inre kompass och karta. Hon säger att kartan och kompassen, det genomsyrar allt man gör. Hela ens vardag. När du vet vad som är viktigt för dig blir det lättare att prioritera det. Så att någonstans så ska man hitta den här kartan och kompassen. Och ovanpå det så säger Hella att det finns tre byggstenar av meningen med livet. Att det är, eller mening i livet. Syfte, alltså man ska göra någonting som man själv tror på. Det kan vara hjälpa sjuka människor eller klimatet. Gärna någonting större kanske. Eller någonting som inte är en själv. Koherens. Och med det betyder att livet är begripligt, att man är i ett sammanhang och förutsägbarhet, helt enkelt om man ska förenkla lite grann, att livet inte är i kaos. Det är det hon menar. Och nummer tre, signifikans. Så vi har syfte, koherens och signifikans. Så vad är då signifikans? Ja, det framgår inte jättebra om man ska vara helt ärlig. En känsla av att livet är värdefullt, säger hon. Och jag tänker att det är egentligen att man inser att man har de två andra på plats. Lite så, men om man ska hårdra lite så är hon existentialist.
Innan existentialismen får jag bara ge några korta kommentarer på syfte och koherens, lite vad som kanske kan ha hänt i Sverige. Kanske särskilt kring koherens då, för att om man ska försöka bryta ner vad betyder det för en människa i mer konkret sammanhang. Ett sätt att få en koherens är att ha någon slags tydlig yrkesidentitet som står fast över tid. Och det kan ju vara andra identiteter också som inte med yrket att göra. Det kan ju vara ens att man är förälder.
Smed.
Eller har ett särskilt intresse kanske. Och ingår i en viss gemenskap eller en grupp. Eller en kyrkligt sammanhang eller något annat.
Byfåne.
Att man har en koppling till en specifik plats och ett specifikt sätt att leva. Men även som hon nämner också i artikeln, det kan ju handla om att man vet så att säga, vad man firar. Man har rutiner och traditioner och gemensamma högtidsdagar som återkommer i någon form av liksom, rutin. Att det finns att den man var igår är också den man är idag och den man kommer att vara imorgon. Och att man kan liksom förstå sig själv. Sen kan man ju även förändra såklart över tid, men det är någonstans den här. Jag tror att det har skett förändringar över tid. Det kanske inte är den viktigaste variabeln för att förklara svenskarnas bristande mening, men jag tror att vår koherens som kultur och sammanhang och människor har ändå minskat över tid, egentligen utifrån alla de här variablerna jag nämner, allt från yrkesidentiteten till rutiner och traditioner och högtider och kanske till och med familjerelationer.
Jag tänker att det ligger väldigt mycket i förväntningar också. Alltså vad är att vara lyckad? Och om förväntningarna förändras, till exempel vad ska man utbilda sig till och är du lyckad om du är akademiker eller inte, eller vilka målsättningar ska du ha i livet? Den typen av koherens, att om du gör så som dina tidigare generationer har gjort så kommer det att vara lyckat. Om du lär dig att bruka din jord så kommer det att ge dig samma lycka som din far och så vidare. Så den typen av koherens, intergenerationellt och också med avseende på förväntningar. Vad tror jag att mina barn kommer att göra när de växer upp som gör deras liv meningsfulla? Det är ju en fråga om förutsägbarhet också.
Men menar du att överföringsmekanismen fungerar sämre nu i liksom överföra? Hur ska du leva ett meningsfullt liv? Att föräldrarna kan inte riktigt liksom rådge sina barn? Eller vad är...
Det finns ju flera faktorer. Man skulle säkert kunna gräva sig djupt på varje, men att man inte lyssnar på tidigare generationer i lika hög utsträckning som förr. Det skulle ju kunna vara en hypotes. Alltså att deras värderingar inte är lika rådgivande. Men det är också en fråga om till exempel vilken typ av arbetsmarknad vi förbereder oss på och hur arbetsmarknaden förändras på något sätt. Vi har tagit sådana här exempel som, eller det är ett klassiskt exempel, det här med guldklockan. Alltså att man kunde börja i fabriken och om man har jobbat hela livet där så får man en guldklocka och då har du gjort någonting bra. Och det var det man skulle eftersträva. Men vi vet inte vilka yrkeskategorier som kommer finnas kvar om 10 år. Så var det för våran generation, och jag tror att ju mer den här typen av oförutsägbarhet tränger sig in i livet, desto mindre koherens får man. Även om det kan vara spännande så är det i alla fall inte förutsägbart.
Mm. Så världens mest trygghetsknarkande land, Sverige, har liksom ändå massa oförutsägbarhet och ständig förändring. Så kan det vara. Men nu, Henrik, jag är så redo för din kritik av experter i det här fältet. Berätta nu hur det egentligen ligger till.
Ja, nu ska jag berätta vad poppyspsykologerna trampar snett någonstans. Nej, men det jag tycker att hon utmålar sig ganska mycket som en existentialist. Eller jag läser det så. Alla Jean-Paul Sartre, att vi inte har en definierad målbild eller styrning. Och hans kritik, existentialisternas kritik, kom ju mycket egentligen på den tiden när man gjorde uppror mot Gud. Och kanske att det var Gud och kristendomen och Bibeln som satte målbilden. Och att existentialisterna sa att nej, man sätter sina egna mål, och om man uppnår dem så blir man glad och harmonisk och lycklig. Och det här har jag förkastat sedan länge. Jag har blivit ganska mycket mer naturalistisk, framförallt efter, ja, dels efter man växte upp lite bara. Men jag menar, ta Evolution of Desire av David Buss, som jag återkommer till i hur parningsleken mellan män och kvinnor formar vår psykologi och hela våra beteendemönster. Men även Pinker med sina smaklökar leder oss ju i den här riktningen, att det finns nog saker som gör oss glada som inte är saker som vi själva har definierat. Och hon närmar sig lite grann det här svaret i den senare delen av artikeln, när hon pekar på att forskningen säger att vad de kallar för transcendala ögonblick är de viktigaste. Och det är alltså sådana här stora, viktiga ögonblick. Ofta kanske det går en rysning genom kroppen. Och man får, man kommer till insikt, man kanske har det väldigt bra. Det är häftiga, stora ögonblick. Och här kommer vi någonstans in på pudelns kärna. Och alla ni som för några minuter sedan sa, va, ska han ge svaret på mening med livet? Ja, för här kommer den. Det finns ingen mening med livet. Livet kan endast bara vara meningsfullt. Ha.
Den senare biten får du försöka reda ut. Ja. Du var ju naturalist nyss, och då kan man väl strukturera ganska tydligt hur meningen ser ut.
Ja, poängen med det här är att det finns ingen nivå eller stadie, state, hur säger man det på svenska? Ingen liksom tillstånd av total meningsfullhet. Utan det är i varje enskilt ögonblick som det är upp till dig att uppleva meningsfullhet. Och det är det som är meningen då med livet, eller inte meningen med livet. Men ju mer stunder av meningsfullhet du upplever, ju mer mening får ju livet i grund och botten. Så att man har misstagit problemet lite grann.
Jag vet inte om det där säger någonting alls. Sorry. För mig är mening liksom, det är en väldigt tydlig tidsdimension i mening. Mening är väldigt svårt att titta på ett enskilt ögonblick, utan mening är liksom det som bär en från dåtiden till nutiden till framtiden. Det är länkarna mellan olika tider som är meningsbegreppet. Resten är liksom lust eller lycka eventuellt. Det är liksom ett kemiskt tillstånd i kroppen, är någonting som kan hända i nuet, medan meningen är det som bär över tids olika tider. Så jag vet inte alls om jag håller med om att man skapar någon slags mening i nuet. Det är ju tvärtom i min värld.
Ja, fast det du pratar om existerar inte. Det enda som existerar är det exakta varje ögonblick i sig. Och sen är ens liv uppbyggt av efter på varandra följande ögonblick.
Det existerar visst i vår hjärna. Så vår hjärna skapar ju narrativ över de här tidshorisonterna och blickar både bakåt och till nuet och framåt och ger oss positiv feedback genom hormoner insprutade i hjärnan vid lämpligt tillfälle när vi gör saker som hjärnan har definierat som meningsfulla utifrån våra mål och långsiktiga idéer om vart vi är på väg och så. Så att det finns ju i vår hjärna. Vi har konstruerat de här narrativen. Det är verkligheten och det är ett verkligt fenomen att de existerar i vår hjärna, de här narrativen.
Ja, men det är inte det som är upplevelsen. Alltså upplevelsen har du bara i stunden. Oavsett vad hjärnan har konstruerat så upplever du inte vad hjärnan har konstruerat. Därför att du upplever bara i stunden exakt det den...
jag tror inte det är det, om vi säger så här. Diskussion. Svenskarna som svarar, som anser att deras liv är mindre meningsfulla svarar nog på den frågan som, med den definition av mening som jag har och inte den du har. Om vi säger så.
Det skulle jag nog hålla med om. Men om du faktiskt går ner till botten så är det inte det som i slutändan kommer att göra huruvida du har upplevt att saker och ting varit meningsfulla eller inte. Och anledningen till det är att de här berättelserna som man berättar för sig själv är bara rationaliseringar. I stunden som du upplever nu och igår och för 5 sekunder sedan och om 20 år. Det är de stunderna som har en kumulativ
Och det definition tror jag av det är också helt mening. Åt helsike fel, för att om du tar och exempelvis visar sig efter att du har strävat efter ett mål i större delen av ett liv och sen visar sig att de fundamentala delar av din narrativ du har byggt hela din strävan efter visar sig vara felaktiga, för mig kan det förkasta alla de här meningsfulla stunderna du hade under 20 år kan bli meningslösa när du inser att hela bygget i mörket. Så att, alltså, nej, jag tror inte det är så mening funkar helt enkelt.
Nej, men då känner du jättestor meningslöshet den sista stunden av ditt liv. Men under hela ditt liv så har du känt jättestor, eller låt ponera då i alla fall, att du har känt jättestora känslor av meningsfullhet för att du har strävat åt det här som du har tänkt ska, den här katedralen som du håller på att bygga, och sen i slutet så insåg du att nej, jag skulle inte bygga en katedral, jag skulle bygga en församlingssal, det hade varit bättre. Eller nu var det ett jättedåligt exempel, men du skulle bygga en bilmäck istället, att det hade varit mycket bättre. Och det är just det som någonstans är poängen, att det är stunderna som spelar roll
eller inte, för att poängen för mig är ju att det är jag som är min meningssmed, och om jag som är smeden anser att det jag har byggt är meningslöst, då var det faktiskt meningslöst. Det är ingen annan som kan avgöra om det var meningsfullt eller inte, det är faktiskt jag som avgör det. Och därmed är det enda som spelar roll i hur jag ser på det hela.
Jo, men om du under ett helt liv har byggt en katedral och upplevt massor med meningsfullhet för varje sten som du har satt på plats, och sen sista liksom, året av ditt liv så inser du att det är jättefel att bygga en katedral, du skulle byggt något annat, då har ju inte ditt liv bestått av total meningslöshet.
Nej, men ditt det var meningslöst. År, det är du som avgör det. När du tittar på ditt liv och du anser att det du gjorde var meningslöst, i min värld då är det meningslöst. Det finns ingen sån här kanske, kanske inte, det var meningsfullt varje dag tills det plötsligt var meningslöst. Det var meningslöst för att det är så du betraktar det du har gjort, det du har ägnat ditt liv åt. Men okej, okay, jag tror vi har kört fast i den här definitionsövningen.
Precis, det är en filosofisk definitionsfråga. Men en sak jag tänkte fråga dig, Henrik. Du sa att det var en rationalisering. Alltså de processerna som gör att man bygger upp ett perspektiv på någonting som meningsfullt. Du sa att det är en rationalisering. Var det något särskilt du menade med det?
Vi ska om en vecka eller två prata om en annan bok som jag läst. Och jag tänker att vi håller på att närma oss det för mycket. Vi ska inte gå in på det nu, för det blir dåligt. Så att vi lämnar det. Jag tror att vi lämnar det i att han och jag har två olika sätt att se på det här, helt enkelt. Och det är okej. Min huvudsakliga poäng här då är ju helt enkelt att svenskarna rapporterar att de har lägre meningsfullhet i sin vardag. för att de har färre meningsfulla stunder. Det är lägre procentandel av timmarna och dagarna och sekunderna som de upplever som meningsfulla. Och då är lite grann frågan, vad beror den upplevelsen på? För där någonstans, ja, det blir i och för sig lite intressant då, Hannes, du och jag, om vi har olika perspektiv på den saken. För du säger ju att i ditt perspektiv så blir den här lägre meningslösheten baserad på att man nu inser att det spelar ingen roll, eller oavsett om de hade,
om man har omvärderat förut, det så
ja, då det kan vara bara beroende på helt enkelt att de har omvärderat hela sina liv.
Det kan det bero på, eller så beror det på att de, precis som du säger, man kan ju också känna att man har ett inte så meningsfullt liv för att man inte känner så mycket meningsfulla stunder, och mycket om man gör inte är meningsfullt. Men så kan det också vara.
Ja. Jag tror att det är väldigt få som tittar tillbaka på sitt liv och sen, nu hade vi ett ganska extremt exempel med den här katedralen då, men jag tror att det är ganska sällan det är så man ser tillbaka på sitt liv. Och tittar man då på studier som man har gjort, och nu kommer vi komma in på en av de här långa studierna på, jag vill inte använda ordet kanske lycka, för det är egentligen inte det vi diskuterar, men det är väl ett ord som många använder i till exempel just när man syftar till den här studien. Men vad är det som ger mening? Ja, vill du gå in lite på den, Hannes?
Jag tänkte vi får presentera den tillsammans, vi ska diskutera den, det är det som är intressant. Men alltså först, det är en studie, Harvard Study of Adult Development, som är den längsta longitudinella studien om mänskligt liv som någonsin gjorts. Alltså det är den längsta studien som följer människor från tidig ålder, ända från 40-talet till idag, och även följer deras ättlingar. Och då, man började med 720 deltagare och fortsatte med deras ättlingar, 1300 personer till då. Oavsett, det är en jättebra studie. Och när man då tittar på vad den kommer fram till, så ser man att eller forskarna själva och de som har arbetat med studien och analyserat all den här datan finner att den enskilt viktigaste faktorn för, i det här fallet som du är inne på, handlar mer om lycka då, men det enskilt viktigaste faktorn är gemenskap och meningsfulla möten mellan människor. Relationer helt enkelt. Meningsfulla relationer. Forskarna talar även om någon form av trend i att den sociala fitness, vad kan det tänkas heta? Hur väl anpassad man är, men också hur stark man är så att säga. Hur social man är. Den har ju, märker man, eller när man tittar på den här studien, även fysiska effekter vid sidan om det sociala. Alltså att man blir friskare, lever längre, självskattar sig bättre, för bättre immunförsvar och mycket annat. Så att det har väldigt långtgående effekter vilka meningsfulla relationer man har i sitt liv.
Jag tycker det var ganska bra ord, just fitness, utifrån att det inte bara handlar om hur social man är, utan också hur vältränad man är i att vara social. Det kan ju finnas en långsiktig effekt av det. Alltså, ja. Hur vältränad social är
man? Man måste göra det lite som Henrik var inne på också. Det krävs, det räcker inte med att man kanske har en vän någonstans, utan man måste ju faktiskt göra det ofta. Man måste faktiskt vara social. Man måste ha meningsfulla relationer med människor kontinuerligt.
Ja, och i sitt liv. Och om man har det kontinuerligt så kommer det också att underlätta framtiden. Men tänk fitness som i någon som verkligen har ont i ryggen och ont i benen och inte kan röra sig, och sen ska man göra en fysisk aktivitet, så kommer man förmodligen inte göra det, utan då kommer man liksom ligga i soffan och ha ont. Social fitness är ju på något sätt att vi har inte den förmågan att gå ut och springa en maraton. Vi har inte den förmågan att upprätthålla starka, nära relationer med meningsfulla möten mellan människor i den utsträckning som man kanske skulle då ha om man hade en högre social fitness. Det är så jag tolkar det i alla fall. Jag tycker det var ett väldigt fint ord.
Ja, och då, för att det ska säga någonting om Sverige, så måste vi kunna belägga på något sätt att Sverige har fått en kraftfullt försämrad mängd eller kvalitet åtminstone på sådana här meningsfulla möten mellan människor. Det kanske vi inte har data fullt ut att backa upp, utan vi får ju testa tesen lite. Men de flesta som betraktar Sverige har väl hört det här liksom standard uttalande om att vi har störst andel singelhushåll i åtminstone Europa, kanske till och med i världen i Sverige. Vi tittade lite om det stämmer, och det verkar väl inte stämma, men det är inte helt fel i varje fall. Vi har en av de högsta i Europa, och jag tror att vi har, att det är så att vi har en av de högsta andelen singelhushåll i hela världen i Sverige. Det betyder inte att nödvändigtvis man inte har några meningsfulla möten mellan människor och leva i ett singelhushåll, såklart. Men det är ju lättare att ha meningsfulla möten med människor om man har människor omkring sig i sitt dagliga liv. Och det underlättas ju inte av att man är ett singelhushåll. Vi har 27,5% i, eller förlåt, 36,2% i Sverige jämfört med snittet 27,5% i EU singelhushåll.
Och en sak att lägga till där tycker jag är att, och det är också en sån här oväntad sak i den här studien lite grann, i att det handlar inte heller bara om de här djupaste relationerna som man har med en partner eller ett gäng bästa vänner eller en bästa vän. Utan det handlar också om sociala interaktioner, de här små sociala interaktionerna, som att prata med tjejen i kassan på ICA, eller ja, de här korta små interaktionerna, de skapar också väldigt stora positiva resultat i den här studien och lever till att man lever längre också. Och det går in i den här sociala fitness som vi pratar om.
Anekdotiskt, om man har bott i utlandet och inte talar språket, så upplever man en enorm diskrepans där när man inte kan prata med folk i kassan på samma sätt. Jag tycker det var smärtsamt när jag bodde utomlands.
Och då blir man ju ensam, för man blir ju isolerad helt enkelt.
Ja, eller man har människor runt omkring sig, man kanske kan fungera funktionellt. Det går att köpa äpplen i butiken och det går att ta sig fram och man ser andra människor i närheten och du kanske utbyter några fraser, men om man inte kan interagera på lite djupare plan, man tappar någonting mänskligt. Det är i alla fall anekdotiskt.
Som Henrik går inne på, kanske inte ens djupare plan, utan på att bara att ha en gemenskap med människor i sin närhet, även om det inte är så djupt. Det visar även Robert Putnam i Bowling Alone. Han visar väldigt mycket djup data om vikten av de här mikrosociala fundamentet i ens vardag. Att det finns liksom en väv av människor som man har en relation till. Även om jag fokuserade mycket på vikten av att ha djupa, meningsfulla relationer. Men det är otroligt viktigt att komma ihåg att det handlar om att ha en väv av sociala relationer. Och vissa av dem kommer inte vara djupa och meningsfulla. Men det är väldigt viktigt för känslan av ja, kanske kontext eller liksom att vara människa, att vara uppskattad och meningsfull i den här kontexten. Det är att ha även de människor omkring sig som, där man betyder någonting för och som betyder någonting för en själv.
Ja, och ju fler, jag tycker det var en bra analogi med den här väven, i att ju bredare och större den här väven är, ju fler möjligheter för meningsfulla stunder har man ju. Om man har någon form av relation till sin killen på kemtvätten eller lokala ICA eller lokala baren, må så vara, då blir det ju varje gång du morsar på den här personen, så blir du blir faktiskt lite glad. Och det är i alla fall förhoppningsvis morsar den tillbaka. Och ju fler sådana typer av interaktioner du kan ha, ju bättre blir det ju.
Jag tänker på den här film om en japan, världens lyckligaste städare, som går varje dag i 30 år till samma pub på kvällen och sätter sig och tar exakt samma beställning och är liksom, han är någon där på den specifika platsen. Hans liv kanske inte är fantastiskt i övrigt, men det blir någonstans meningsfullt genom den kontexten. Men det är åsido. Svenskan är ju vi är ju kända för vårt small talk, eller hur? Vi är jättebra på småprat. Och särskilt på bussar och publika platser och affärer. Vi utbyter ju alltid vänliga ord med varandra, eller hur?
I hissar framförallt.
I hissar, när vi träffas i korridorerna utanför bostadsrätter. Ja, Nej, det är vi kanske inte. Det är ju inte så vi ser på oss själva i alla fall. Och det finns nog mycket sanning i att vi är ganska usla på det här. Det kan säkert finnas kontexter när vi ändå kommunicerar med varandra, men oftast så gör vi inte det. Och nu för tiden känns det mest som att folk har både hörlurar och mobilen, så att man liksom bara ska vara aktivt helt exkluderad från all interaktion på alla möjliga, alla inputplatser där interaktion, nästa är ju liksom att bara sätta bindlar för ögonen så man bara ska slippa se, man får VR-headset ute på stan. Men jag ville bara kasta in lite mer statistik på, är vi verkligen så förbaskat ensamma i Sverige? Och där råder väl lite delade meningar. Det ena är, kan vi bara konstatera, att det är ganska många andra länder där det är väldigt mycket ensamhet, inklusive länder som vi förknippar, jag förknippar med att man är lite mer social, typ Italien, där det är väldigt mycket självupplevd ensamhet också. Helt annan kultur än i den svenska. Först en, om man talar om de som anger själva i att de leder av ofrivillig ensamhet bland svenska äldre, där har det inte hänt så mycket. En liten SCB-studie, 77 år eller äldre, där är det 11-15% som anger att de är ofrivilligt ensamma. Det låter ju faktiskt inte så mycket med tanke på hur ofta jag ändå tänker att man är ofrivilligt ensam i den, särskilt i den åldern. I Central- och Sydeuropa är det betydligt fler. Men sen om man tittar på annan data från konsultbolaget WSP exempelvis, så finner de att 6 av 10 svenskar känner sig ibland eller ofta ensamma. Och tittar även på ungdomar, eller ungdomar i det här fallet som 18-34-åringar, det är väl inte ungdomar, men 18-34-åringar, där 78% anger att de känner sig ibland eller ofta ensamma. Det är ju en extremt hög siffra. Nu har jag tyvärr inte en dataserie, tidsserie, så jag kan inte avgöra hur det har påverkats, men jag utgår från att den här, det är liksom en uppåtgående trend. De finner även att det är skillnad mellan storstan och landsbygden. I storstaden 70% som anger att de är ibland eller ofta ensamma, landsbygden 47%. Det där kanske har en viss förklaringsgrad för vad det är som pågår. I takt med att man flyttar in i storstaden, vad det nu är i storstaden som gör att man blir isolerad och lite ensammare. I takt med att den förändringen i samhället sker, så tror vi ju då, därmed bli mer ensamma. Så det tycks finnas lite blandad data, men ändå tycks finnas skäl att tro att vi är ganska ensamma i Sverige och är ganska isolerade.
Jag tycker just den där skillnaden mellan storstad och landsbygd är ganska intressant. Man kan ju tänka sig att i landsbygden så har man färre möjligheter att ha de här små interaktionerna med det är färre människor man träffar på bussen eller i korridoren eller hissen. Å andra sidan så har man nog förmodligen ett starkare sånt här väv, just för att du går till samma ICA och det är exakt samma person som jobbar på den här ICA, du liksom, ni lär känna igen varandra. Det är en lägre omsättningshastighet på personal generellt sett i serviceyrken på landsbygden jämte med storstaden. Så jag tänker att man på landsbygden har ett starkare sånt här väv, vilket gör att man i fler gånger kommer att träffa på någon som man känner. Och därmed kanske då vågar ha ett litet utbyte, medan man som svensk inte vågar ha det i storstaden.
Ja, eller vågar. Det kan vara en fråga om att känna behov också. Och det är inte säkert att du träffar på personen igen, men man vet aldrig. Så det är bäst att hälsa. Och det kan ju vara någon som du är beroende av eller som bor i närheten eller som och så vidare. Men i en storstad så är det väldigt många du träffar som du eller ser som du aldrig kommer att se igen om du inte försöker.
Men det finns ju också en personkännedom på landsbygden där man tenderar att veta vem som är vad. Liksom. Man vet vem som är präst, man vet vem som är lärare, man vet vem som man känner sina grannar, man vet vem som gör vad. Den här storstadsanonymiteten är liksom inte en grej. Dessutom är det ju en fantastisk skvallerkultur på landsbygden. Alla skvallrar om alla. Så att alla sitter och snackar om vad alla gör. Och det är det här som kan framstå. Man kan göra en skräckfilm av det där. Och inskränktheten och hur liksom, de sociala normerna sänker sig över folket på landsbygden, tvingar in dem i små snäva miljöer. Men jag tror lite poängen är att det är så här människan är byggd att vara. Vi är byggda att befinna oss i sådana miljöer där vad vi gör, att det är någon som ser vad vi gör och dömer oss för det och även berömmer oss för det. Alltså att det är poängen, man skapar mening i sitt liv genom att hållas ansvarig för sina handlingar bland människor som man antingen bryr sig om eller åtminstone har en relation till på ett eller annat sätt.
Det är ganska intressant. Jag hörde någon säga apropå parrelationer att en av de viktigaste sakerna som en partner gör i någons liv, det är att de bevittnar det. Och att om man har ett vittne som också är investerad och bryr sig på riktigt, så upplever man livet som mer meningsfullt bara genom det. Och det skulle i sådana fall stämma väl med det han säger om att man blir iakttagen i vissa sammanhang där man har tätare kontakter. Det finns vittnen som är investerade i dig.
Ja, jag har ju en liten också take på det här. Och det här är välfärdsstatens fel. Det här är sossarnas fel i grund och botten.
Välkommen nya Moderaterna, eller vad du nu är för någonting.
Jag tycker att det här är gamla Moderaterna.
Det är gamla Moderaterna. Okej, välkommen gamla Moderaterna in i podden.
Det är sossarnas fel. Därför att de etablerade välfärdsstaten. Och som vi har talat om tidigare i podden så gjorde välfärdsstaten oss till oansvarsfulla barn. Det är den här ansvarsfriheten som vi längtar så mycket efter. Och den här ansvarsfriheten gör att vi inte är heller då beroende av andras. Vi har lagt in våra gamla på hem och hela den biten. Vi har ett annat avsnitt om det. Men det gör att vi blir öar, och det här bland annat då gör att vi får mycket färre interaktioner, både såna här djupa och kanske framförallt mycket färre såna här mikrointeraktioner. Därför att vi är inte beroende av att interagera med andra. Som sagt, vi har ju tagit bort kassörskan i kassan nu på ICA, så att allting vi gör, vi behöver inte prata med någon på posten, vi behöver inte, och så vidare. Allt vi gör att vi behöver interagera mindre med varandra, och då får vi färre såna här stunder av mening.
Det är ju verkligen sossarnas fel, alltså, att man tar bort kassören på ICA.
Ja, det är
det känner jag verkligen. Någon måste hållas ansvarig för det. Men det, ja, jag vet inte hur seriöst det här är. Särskilt om man tittar på att den här ensamhetstrenden tycks ju även förekomma i andra länder där sosseriet inte riktigt har slagit sina klor så djupt som i den svenska samhällskroppen. Det finns även intressanta lite mottrender i Sverige där vi anses och anser oss själva ha världens högsta, eller minst en väldigt hög andel av befolkningen som är engagerade i civilsamhället i olika organisationer. Och om det nu är tack vare eller trots sosseriet, det kan man fråga sig. Men ett annat har ju sossestaten valt att finansiera och ta över liksom, delvis organisation och värdegrund för stora delar av vårt civilsamhälle. Och driver ju väldigt mycket av civilsamhället med skattemedel. Och det skulle ju kunna vara en sådan faktor som faktiskt räddar oss genom att skapa de här ytorna för umgänge. Sen har jag när jag skådar konspiratoriskt på det svenska samhällsbygget, så tror jag att egentligen är det här bara en komplott för att underminera kyrkan. För att enda legitima organisatören av ett civilsamhälle är ju egentligen kyrkan. Man ska träffas på kyrkbacken och ha de fina initiativen till olika typer av civilsamhälles organisationer. Det ska egentligen, bandyklubben ska egentligen vara kyrklig. Att sosseriet har nog egentligen bara försökt att bryta ner samhällskroppen genom sitt civilsamhällesengagemang. Men det, jag kan ju inte bevisa det.
Det är på kyrkbacken som vi dömer och berömmer våra medmänniskor.
Helt klart, helt klart. Där kan man visa upp sina bilar också, sin framgång. Och det, man, någon ser en om man har lyckats med någonting. Och någon ser en om man har misslyckats med någonting också.
Men kyrkan representerar ju också någonting som jag tror nämndes som jag skulle vilja trycka lite extra på. Det är det här med beroende. Ömsesidigt beroende eller enkelriktat beroende. Eller på något sätt att man ska vara beroende av sin medmänniska. Kyrkan är ju det ultimata beroendet om man tror på religionen. Det är för du har någon som liksom visar dig vägen och utan vägen är du förlorad. På något sätt.
Du menar beroende till Gud? Alltså beroende någonstans till Gud. Du är observerad av.
Och prästen är ju såklart Gud. Nödvändig för att nå himmelriket. Hur ska du annars veta hur du ska leva ditt liv och så vidare? Så du har både vittnen och beroenden. Men jag menar till exempel ett civilsamhälle som är statligt finansierat, då är frågan, ja, hur riktigt är det? Du har en fotbollsklubb, du har en förvaring någonstans, men om du faktiskt behöver ditt civilsamhälle för att åstadkomma någonting, vad det nu kan vara, till exempel, vi tar ett exempel, du, fackförening, du behöver vara med i facket, därför att annars kommer dina arbetsvillkor att vara väldigt svåra, så du behöver dina arbetskamrater, och du behöver engagera dig politiskt, och du behöver, och så vidare, och så vidare. Ju längre vi kommer från beroendet av andra människor, desto mer fjärmar vi oss också från den naturliga meningsfulla väven. Det är ju en hypotes då såklart. Men jag tror att beroendet är en viktig del av det som...
Jo, men det är ju Henriks tes någonstans, att hela välfärdsstaten är ett sätt att flytta beroende uppåt i nivåer upp mot staten och bort från mellanmänskliga relationer. Och att hela frigörelsen så att säga som välfärdsstaten tillåter, den får som effekt att vi blir alienerade subjekt i ett stort välfärdsstat snarare än människor i en levande väv av relationer. Det kanske är fullt så illa. Jag är inte helt övertygad om att det är fullt så illa, men jag accepterar det som en liten delförklaring i varje fall till den här utvecklingen.
Jag vill bara kort, vi ska gå vidare. Jag vill bara poängtera just här att nu pratar vi om, och vi pratar liksom om religion och kristendomen, och då pratar vi om mening som man får därifrån, men inte på grund av att man gör det liksom det står i Bibeln eller det som man uppfattar att Gud, det är inte Gud som är vittnet, utan det är gemenskapen och samhörigheten med andra människor som är mekanismen med vilken religionen skapar meningsfullhet, meningsfulla stunder. I alla fall skulle jag hävda att det är huvudsakliga mekanismen.
Bra inflikande där, Henrik, men du säger att Gud är vittne. Jag menar, det kan ju också vara ett sätt att öka den upplevda meningsfullheten, att du har en accountability partner som sitter där uppe ovanför molnen och som du ber till varje kväll. Men det var inte din mening, oironiskt, men precis som du säger, att det är inte för religionen i sig som vi behöver mening, utan det kan finnas olika typer av faktorer som bidrar till meningsfullhetsskapandet.
Ja, men det kan ju ersättas av politiska partier eller klimatideologi eller något annat också såklart. Ja, något som jag också är lite svårt att... eller det finns säkert jättebra data på det här. Vi kan ju testa om vi har den i huvudet. Men vi har ju sett och ser fortfarande en kraftfull förändring av svensk fertilitet och familjebildning under den här perioden, kanske särskilt på senare tid. Med minskande barnafödande och ja, som vi var inne på, fler ensamhushåll. Och det är ju för mig en sån här sak som man måste titta på om man ska försöka förklara meningslöshet eller brist på mening. Både för att det är relationer som i bästa fall varar livet ut med sina barn och med sina föräldrar såklart. Och nästa generation också. Barnbarn och så vidare. Men även för att det är så många föräldrar som, när man ställer frågan till föräldrar, då kommer man väl tillbaka lite på det här med definitionen av mening då igen. Men föräldrar anger väldigt ofta att det viktigaste eller mest meningsfulla de har gjort och gör är föräldraskapet och barn. Om man då förflytta sig till Henriks planhalva. Föräldrar är ju också de, när man har små barn särskilt, så är man ju som mest olycklig i livet. Och så vidare. Allt pekar ju neråt under en period för föräldrar. Så föräldraskapet är inte nödvändigtvis, de är inte lyckliga av det, men föräldrar anger att det är meningsfullt.
Ja, och dels så kan vi ju nyansera den där, delvis av den här datan som du pratar om är baserad på amerikanska studier, så att svenska föräldrar är lite gladare. Men absolut.
Det har vi talat om några gånger tidigare här.
Ja, men det finns jättemånga stunder som, framförallt som du är inne på, som för en småbarnsförälder som är jättejobbiga. Och där kanske man inte känner så mycket mening. Men jag tror att även i vissa stunder när det är super störigt så kan man känna just specifik mening, även om man är arg. Och sen så har vi ju hela den här aspekten av att hjärnan är bra på att glömma det dåliga och komma ihåg det bra. Vilket gör att vi i större utsträckning kommer att komma ihåg de stunder som var bra och meningsfulla och inte lika stor utsträckning kommer ihåg de stunder som var jobbiga. Men jag tror ju också att det är någonting fundamentalt genetiskt kodat i oss, och det är här vi där liksom kopplar tillbaka till att jag ifrågasätter existentialismen och är lite mer naturalistisk i att det finns någonting hårdkodat som gör att vi känner meningsfullhet när vi är med våra barn. Och det tror jag också, jag tror att du har helt rätt Hannes, i att det faktum att färre har barn och att vi har färre barn, det gör att vi får färre sådana här meningsfulla stunder, eller allmänt också då känner lägre meningsfullhet. Och det här är ju tråkigt.
Ja, och det är lite olyckligt också för att det får ju fruktansvärt dåliga konsekvenser för samhället, men om man både känner sig mindre meningsfull och samtidigt dömer i praktiken nästa generation till att inte existera, känns som en väldigt sorgligt utfall. Man hade kunnat både få lite mer meningsfullhet och få lite mer barn.
Det är en god poäng. Jag vet inte vad du sa Henrik, men jag kom att tänka på någonting vi sa tidigare om ett sätt att uppnå meningsfullhet, transcendens. Och då kan man väl säga att barn är en ständig källa till transcendens. Att på något sätt stunder som går bortom det ordinära och känslor som går bortom det ordinära. Och den här typen av transcendens kanske man får inte tillräcklig dos om man inte har tillräckligt med barn i sitt liv. Det behöver inte vara dina egna barn ens, men transcendensen är relevant.
Jag vill, elefanten i rummet här, om man ska titta på någon dataserie över de senaste 20 åren, är såklart informationssamhället och sociala medier och nya kommunikationsteknologier och nya nästan levnadsformer med mobiltelefonens framväxt och så vidare. Vi har talat väldigt mycket om det i andra avsnitt, så vi kanske inte ska lägga så mycket tid på det, men det är klart att det här är en faktor som man måste ta hänsyn till. Vi kan bara konstatera att 16-18-åringar lägger allt längre tid på sina mobiler om dagen och lägger ännu längre tid på skärmar, men mer än 3 timmar om dagen är en liten undersökning med sina mobiltelefoner. Och många uppger även att de är på internet när de egentligen vill göra något annat. Så mycket som 70% av 17-18-åringar anger själva i sin egen självskattning att de internet och allt vad det innebär blir ett skäl att de gör det de inte gör det de borde göra. Och jag tolkar att göra det man borde göra, det tolkar jag som mer meningsfullt än att så att säga göra det man inte borde göra. Alltså enligt den egna självskattningen av vad som är meningsfullt, så det tror jag man kan tolka genom det jag borde göra. Det är nog allt som oftast meningsfullt, åtminstone jämfört med alternativet.
Precis, du dömer dig själv. Det borde.
Du dömer dig själv. Du tittar på dina handlingar och vad du har gjort och finner dem liksom vara för lätta. Man har gjort fel saker. Och det är ju, man lär ju inte när man introspekterar och har den känslan inombords känna, oj det här var ju meningsfullt. Det är tvärtom liksom, varför satt jag fast på min mobil och scrollade passivt här när jag egentligen ville göra vad det nu var jag ville göra.
Ja, jag vet inte om det alltid är heller så att man vet exakt vad det är man vill göra, men jag tror att man har upplevt stunder där man har känt att wow, det här var meningsfullt och roligt och spännande och rysningar och hela den biten. Och sen så tror jag man har förmågan att reflektera tillbaka och inse att jag känner inte så när jag scrollar på telefonen, all tiden går bara går förbi, jag blir trött och sen går jag och lägger mig. Så att, ja, det här är tragiskt. Men det är absolut en källa till den här meningslösheten.
Så här, när upplevde ni senast transcendens när ni scrollade på mobilen? Att lyssna på podcast räknas inte. men allvarligt...
Häromdagen faktiskt, ja. när jag såg SpaceX tredje försök att få upp sin raket i yttre omloppsbana och man lyckades. Ja. Det var ett transcendent ögonblick.
Ja, men det är såklart en ärligt menad fråga. Jag tror det jag tänker är någonstans för 20 år sedan kanske man såg någon väldigt, väldigt rolig video. Alla skrattade och det var fantastiskt. Och på något sätt så fanns det en transcendens i det där. Och nu är det ett evigt dopaminskrollande. Jag tror att jag talar för många när jag säger att det sociala medier gör i våra liv är mindre signifikant meningsfullt än vad vi kanske gjorde innan. Och det finns ju, vi behöver inte liksom gräva oss allt för djupt ner i det här med att gnälla på sociala medier, men absolut att dopaminet, det är en faktor. Vad vi annars skulle gjort med tiden, det är en annan faktor. Men också den här typen av nödvändighet i den sociala interaktionen med människor som vi pratade om tidigare, att den minskar bör vara en faktor som pekar på att det här borde såklart finnas en koppling mellan sociala medier och den ökade meningslösheten.
Bara en ytterligare liten minidel. Det här får också undanträngningseffekter, för även om du lägger ifrån dig telefonen och vill ha meningsfulla kontakter, om hela din omvärld är liksom zombie-människor med hörlurar i öronen och telefonen rakt i hjärnan, du kan ändå inte få kontakt med någon annan. Så att din subjektiva möjlighet, förmåga att ha meningsfulla kontakter kommer vara kraftfullt försämrad bara av att ha en allmän spritt teknologi som zombifierar dina medmänniskor. Så det får ju systemiska effekter det här.
Den potentiella väven blir liksom lägre, eller du har inte lika mycket garn helt enkelt att väva med. Ja, jag hoppas att vi inte har varit för gubbiga i det här avsnittet. Det känns lite som att man kanske blir det, men kidsen får springa ut och leka och spela bandy istället för att sitta in och scrolla på telefonerna och bli religiösa och mycket annat. Och jag tror att oavsett vilken syn på meningsfullhetsskapande eller mening som man tar, om man är med i Hannes hörn eller mitt, så finns det saker man kan göra för att öka mängden meningsfullhet i sitt liv. Och med de orden så tror jag att det enda vi har kvar att säga är att krig är fred.
Frihet är slaveri.
Och mening är lös.
We'll be right back.